Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Svenska aktiemäklare är duktiga på nordiska aktier och fonder. Men det IG gör är att öppna upp resten av världen till svenska investerare och traders. Alla IGs produkter, CFDs, turbovaranter och optioner bygger på samma grund. Kunden har ett konto med IG som erbjuder handel på över 17 000 marknader världen över. När en kund då till exempel vill köpa en amerikansk aktie så köper IG aktien. Finansiellt är det som att du själv äger aktien, men du kommer inte kunna rösta i bolagsstämman. En stor fördel för dig som kund är att IG besparar dig onödiga växlingsavgifter. Det enda IG växlar åt dig är den vinst eller förlust du får när du stänger affären. Öppna ett konto på ig.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. IG.com.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Vi ska prata om börs och makro, fast idag blir det bara börs nästan, tror jag. Jag heter Agneta Jönsson och med idag är kollegan Ulf Pettersson. Hej Ulf!
Hallå, hallå Agneta!
Hur är läget med dig då?
Det är bra, det är fredag. Det har varit en intensiv arbetsvecka för oss som inte haft semester mitt i, ska vi säga, andra veckans rapportsäsong, som har varit högintressant tycker jag, med ganska stora rörelser på börsen och ännu större bland enskilda bolag. Så det finns att snacka om det. Och det kommer ju inte bli så mycket makro i vår podd denna vecka, utan det får vi nu väl avvakta till nästa vecka då vi har ett spännande Fed-besked. Men jag tycker att den här veckan blir det väl mest rapporter, eller vad säger du Agneta?
Ja, jag håller med. Nu när vi spelar in det här så är det fredag den 23 juli och klockan är 10. Vi har haft en stökig vecka kan man väl säga på börsen. Det började stökigt i alla fall med globala börsfall på ett par procent. Amerikanska tioåringen åkte ner till 1,13 som lägst tisdag. Och då var den 1,42 bara en vecka innan, och det är väldigt stor rörelse när det gäller räntor. Och nu är det tillbaka igen runt 1,30. Och börsen är tillbaka. Vi har ju faktiskt all time high. Och OMXS30 är uppe i 23,69 nu. Och upp 26% i år. Vad säger du Ulf? Är det läge på att det är lite risk off? Eller vad är det som händer?
Det som händer är ju att vi har haft drygt två veckor med rapportperiod här i Sverige och övriga världen. För svensk del, Stockholmsbörsens del, så började den lite svagt får man väl ändå säga. Vi hade ju ett rejält börsfall för Avanza. Vi hade Sandvik bland de stora verkstadsbolagen som kom in lite svagare än väntat och föll en 4-5% på sin rapport och sådär. Och så hade vi ett riktigt nedställ i Ericsson också efter att Kina har slutat köpa, eller i stort sett slutat köpa grejer från dem och sådär. Och plus att då hade vi den här Delta-varianten på coronaviruset som gjorde att det blev lite stökigt. Men sen tycker jag efter det så har ju rapportperioden stärkts. Vi har kommit in fler verkstadsbolag efter Sandvik som har varit betydligt starkare då. Atlas var bra, Alfa kanske är den som sticker ut mest. Och nu senast i torsdags här hade vi en stark rapport från ABB också. Så rapportperioden började lite svagt och stärktes, och börsen har så att säga kastat av sig den här lilla oron, eller den här oron som inte var så liten förresten, det var en nedgång på 2% i början av veckan, till att nu är uppe på all time high. Och det som sticker ut tycker jag väl är orderingången hos många bolag, plus att det har blivit lego att göra bättre än väntat resultat. Jag gjorde en första sammanställning för en vecka sedan precis, och då var vinsterna i ungefär i linje med prognoserna, men den här veckan så är de betydligt högre än marknadens prognoser.
Det var ju de positiva grejerna, men det kom ju också lite negativa tongångar, framförallt i verkstadsbolagen. Det här med högre råvarupriser, risk för komponentbrist framöver och störningar i leverantörskedjor och sånt där. Hur oroliga behöver vi vara för det?
Vi ska vara oroliga för det där, men kanske inte liksom ägna all vår tid att tänka på det där. Det är ju, jag skulle säga att det är ganska naturligt att man har strängda leveranskedjor när man har haft en efterfrågeökning på 50% och mer därtill i många bolag. Det är klart att då blir det stressat. De som kommer få det jobbigast under andra halvåret är väl fordonsrelaterat, skulle jag säga. Där har vi ändå fått rapporter från Autoliv och Gränge som gör ganska mycket till fordonsindustrin, att de ser snarare ett ökad påverkan under andra halvåret. Men för de flesta bolagen så har de ändå hanterat det där, och tittar man på marginalen så är den upp här tredje kvartalet, och hade de haft, så att säga, hade de inte lyckats föra över de här stigande kostnaderna som de har in i bolagen ut mot kund, så hade vi haft minskade marginaler, men det har vi ju inte. Det finns en del bolag som sticker ut, jag nämnde fordonsindustrin, men även Electrolux hade faktiskt en minskad marginal detta kvartalet jämfört med förra, och det berodde mycket på stigande råvarupriser och lite valutaeffekter och sånt där. Men ja, vi får se vad som händer. Jag tycker ändå att bolagen, och det säger de själva också, att de har hanterat det här bra, men det har varit jobbigt. Jag skulle tro att de fortsätter hantera det bra, men det är jobbigt. Men skulle, så att säga, tillväxten tilltar och vi inte har en komponent efterökning i, så att säga, produktionsökning bland komponenterna i samma utsträckning, då tilltar ju problematiken. Men än så länge så tycker jag att de har faktiskt gjort det bra.
Så är det något som du på verkstadssidan som du tycker sticker ut som särskilt köpvärt? Du skrev ju bland annat om Electrolux Professional i tidningen idag här.
Ja, det gjorde jag. Det är sådär, vad ska man köpa för aktier i dessa tider när allt är på topp i stort sett? Då tror jag man ska inrikta sig på bolag som står inför en lång period av vinstökning. Många verkstadsbolagen kommer redovisa ökade vinst under tredje kvartalet, men det blir tuffare under fjärde kvartalet. Men tar man då Electrolux Professionals, så var det här faktiskt första rapporten sedan de börsnoterades i mars i fjol som de ökade omsättningen och gjorde en rejäl vinst. Och de borde rimligtvis, med tanke på att marknaden även 2019 före corona var svag för dem, så borde de ha en rejäl catch-up-effekt i år. Och även nästa år. Så jag skulle kunna tänka mig att de har en 6-8 kvartal av god vinstutveckling. Och de är, så att säga, en bra bit ifrån sina toppnivåer vad det gäller marginal. De hade ju en 15% marginal ett tag och ligger på 10 nu så senaste kvartalet. Så det är där ett bolag som har vinsttrenden med sig. Då ska man sådana bolag ska man äga. Medan sådana här bolag som exempelvis det gamla moderbolaget Electrolux har inte vinsttrenden med sig, utan kommer rimligtvis redovisa lägre vinst kommande 4 kvartalen, och då är den inte lika intressant att köpa, även om de kommer med en extrautdelning i höst som kanske kan locka en del. Men jag tror att man ska köpa bolag som står i färd med att öka vinsten, och då tycker jag Electrolux sticker ut lite bland de, ska vi säga, medelstora verkstadsbolagen.
Men det är intressant. Jag håller med dig. Det är lite faktiskt den av mina största bolag som jag kollar på är Nordea, som kom med rapport här nu i onsdags också. Och det var lite nervöst innan. De har faktiskt stigit 6 senaste rapporterna på raken. Och nu var förväntningarna ganska högt ställda vad det gäller förbättringen av intäkterna. Men det kom på skam. De slog faktiskt de här högt ställda förväntningarna och var den bank utav de som har rapporterat hittills som har haft sin största. De ökade totala intäkter med 16% jämfört med för andra kvartalet för ett år sedan. Och det är jättemycket. Det sticker ut väldigt mycket i den här sektorn. Och framförallt är det räntenettot där som ökade 13%. Den som var näst bäst då är SEB, ökade med 9%. Och sen har du bolånebankerna, Handelsbanken och Swedbank, som där räntenettot är en mycket större del av totala intäkter, men där tillväxten är mycket mindre. Så Swedbank hade en ökning på 4,4, medan Swedbank till och med backade nästan 5%.
Och vad är det, så att säga, Nordeas tillväxt jämfört med de andra bankerna. Vad beror den på? Du pratar om räntenettot, men vilka är det som betalar räntorna? Vad är det, finns det vissa kundgrupper som så att säga de gynnas av nu då, Nordea, eller hur ser det ut?
Ja, det är det. Det framförallt så tittar man, totala utlåningen ökade med 3% och det är också mest utav allihopa. Och där man växer mest är små och medelstora företag där man ökade utlåningen 8%. Och sen ökade man bolånen 6%. Så man säger själv att man tar marknadsandelar på de här områdena i hela Norden. Och det är en mix då mellan högre volymen och också lite bättre marginaler då, så att säga, att kunderna är beredda att betala lite mer.
Har du något att Nordea är ju mer, hör man ju nästan på namnet, är ju mer nordiskt än de andra. Har det en effekt att, så att säga, att utlåningen har varit... Hade de så att säga bättre fart i övriga länder än i Sverige på något sätt, eller hur?
Ja,
hur såg det ut där?
Precis, det var lite blandat. Det var väldigt bra i Norge och det var bra i Sverige. Så var det lite svalare i Finland och Danmark. Men sen ska vi tänka på SEB har ju en del i Baltikum och det har ju Swedbank också. Där har det varit lite tuffare vad det gäller nedstängning och sånt än vad det har varit här. Och sen har du Handelsbanken som har en del verksamhet i Storbritannien som man måste få säga gått riktigt uselt nu. Då har du både haft Brexit och lockdown där som tynger ner det lite. Men den mesta anledningen är ju att Nordea är inne i en turnaround-situation och har varit sedan ganska länge. Men den riktiga vändningen startade då hösten 2019 när Frank Vang Jensen tillträdde. Och det är faktiskt en imponerande vändning enligt en liksom på pappret väldigt enkel modell. Öka intäkterna och minska kostnaderna. Eller att intäkterna ska öka mer än kostnaderna helt enkelt. Och det har ju faktiskt funkat. Och det är lite små steg för varje kvartal. Och jag tycker nu har man kommit så långt att man faktiskt har bevisat sig att den här strategin faktiskt funkar.
Skulle du till och med utse så att säga... Nordea till bästa bankköp här resten av året eller så där, om du även lägger in, förutom lägger in så att säga vinsttrenden, lägger in värderingen på bolagen eller på bankerna, eller hur rankar du dem egentligen som aktieplaceringar, de här fyra?
Jag tror precis, SEB gynnas ju av om det blir mer företagsaffär. Vi ska prata om det här, det var ett stort bjud på Vajoner idag. Men när det kommer mer aktivitet bland de företagen, framförallt lite större företagen, då brukar det också hänga med att de får låna ut en del pengar. Och de indikerar det här i samband med rapporten att man ser liksom att det är mer grejer på gång. Och det kommer gynna dem. Så att en aktiv marknad för företag slår hårt in på SEB helt enkelt. Så där tror jag ju att aktien, att vi kanske faktiskt får se den här gamla toppen på 128 kronor. Ligger inom räckhåll närmaste halvåret här. Så den tycker jag fortfarande man ska hålla i. Och Nordea har ju historiskt sett varit den som har varit lägst värderad av dem. Du har ett snitt på mot price book och mot eget kapital på 1,10. Och där är de nu. Men de har alltid varit lägre än de andra därför att de har haft en svagare lönsamhet. Och kan man nu hålla i den här trenden och är på väg att förbättra överlag, då tror jag också att vi kan få en högre värdering. Där har du en gammal toppkurs på 116 kronor. Och den tror jag också vi får se här passeras under året. Och de andra tror jag har en lite trögare utveckling helt enkelt.
Precis, bra. Du gjorde ju nästan en sån här radioövergång där. Du pratade om företagsaffärer. Ska vi riva av VNR-budet då och fundera kring om det finns, så att säga, om det kan få några efterföljare här.
Det tycker jag. Och det var ju en riktigt saftig premie där också, 57% på Vajoner. Kan du säga någonting om den här affären? Var det väntat? Är det bra pris? Vad tycker du?
Ja, det är ju så att säga, jag har inte hört några, eller det har inte spekulerats just senaste tiden om att Vajoner var i färd att bli uppköpt, men innan dess har vi ansett som ett av de stora uppköpsobjekten. Framförallt när, lite efter de knoppades av här. När det var väldigt fart i den här ska vi säga, förarlösa biltrenden som vi trodde på. Den har ju så att säga minskat lite de senaste åren. Men då sågs det som en uppköpskandidat. För det gjordes andra affärer i den där sektorn och det var liksom väldigt hett. Sen så blev ju aktien helt utbombad under coronapandemin här för ett år sedan. Den nedvärderades till och med under kassan, och det var länge sedan man såg det. Jag tror det var lite IT-konsulter som värderades till sånt där 2002-2003 någon gång. Och då var den ju billig. Och sen så har den ju så att säga kommit tillbaks, och nu kommer det ett bud då som är en budpremie på över 50% till och med. Jag skulle säga att det är ganska rimligt. Bolaget var vidöppet för ett bud. Ingen storägare som ville hålla i det. Företaget behöver kanske komma in i en större struktur igen. Så att säga att det kanske var lite för tidigt att knoppa av det där. Jag har också sagt att det var lite för tidigt att knoppa av och ner från Autoliv som man gjorde, utan det där var mer en finansiell historia för att, så att säga, synliggöra ett värde när det var så håsat kring förlösa bilar. Nu kommer de då in i Magna som är ett kanadensiskt bolag. Ett stort fordonsunderhållsbolag, leverantörsbolag som omsätter 300 miljarder eller något sånt där. Och ja, jag tycker det är bra för aktieägarna att det är ett kontantbud det här, att man inte får en massa aktier i ett kanadensiskt bolag utan att man får pengar. Så det tror jag, och jag ser här att Christer Gardell, finansmannen som är en av Autolivs absolut största ägare, gillar affären och kommer tacka ja till den. Så det där var inte väntat att det skulle ske idag, men det låg ändå i korten, och framförallt har det legat i korten tidigare att det skulle hända något sånt där med Veoneer som behöver komma in i en stor.
Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet, Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Större struktur igen.
Spännande. Tror du vi kommer få se fler den typen av affärer nu med utköp från börsen?
Inte omöjligt. Tittar man på historiken och hur det brukar se ut, så ska det ske mycket affärer, brukar ske mycket affärer och borde då ske mycket affärer när börskurserna är på topp, vinsterna är höga, självförtroendet hos bolagsledningar och styrelse är på topp. Det vimlar av pengar, det finns mycket pengar inom industriföretagen som är eventuella köpare, men det finns ännu mycket mer pengar kan man nästan säga hos private equity-bolag som verkligen har haft lätt att attrahera kapital. Och då borde det komma mycket bud. Vi har haft en del bud förstås, men inte så här stora bud som vi har då på Veoneer idag, som är väl en 25 miljarder eller något sånt där. Men det är rimligt, och då ska man ju leta efter bolag likt Veoneer som inte haft den här fantastiska börsutvecklingen senaste tiden. Veoneer var faktiskt inför det här budet ner hittills i år, hade backat på börsen hittills i år. De hade en öppen ägarbild och det fanns då ett industriföretag som hade pengar nog att köpa upp det. Och det kan finnas en del sådana där bolag. Man brukar ju prata om Swedish Match som det har ju gått väldigt, väldigt bra senaste åren, men i år har inte det gått så bra för aktien. Ägandet är vidöppet och det finns stora industriella aktörer då i tobaksbolag som gärna vill kanske in och ta över Swedish Match intressanta synprodukt då, som är nikotin snus utan tobak. En sån där, och det kan finnas andra också. Så det kan absolut vara någonting som vi får se här på sluttampen av så att säga börsrallyt.
Ja, det ska bli intressant att se. Och det brukar ju också, när det är budspekulationer, brukar jag också att blankarna lugnar ner sig. För det är ju det jobbigaste som kan hända om man ligger kort i en aktie, att det kommer ett bud. Och det kan också bli lite positiva effekter.
Absolut, man kan bli rejält squeezad. Det var väl, var det inte i Volkswagen och Porsche där för ett antal år sedan då det helt plötsligt inte fanns några aktier att köpa tillbaks för blankarna, så det gjorde att det blev astronomiska värderingar på Volkswagen. om vi fortsätter på temat företagsaffärer så tycker jag ändå vi måste nämna EQT, då, riskkapitalbolaget. Rapport i veckan och kursuppgång i år då. Aktien är fördubblad och de kom med en halvårsrapport där vinsten steg från knappt 1 miljard upp till 5 miljarder. Har ju att göra med att företagsvärderingen har gått upp så fantastiskt och att EQT har lockat väldigt mycket kapital. De har nästan fördubblat sitt förvaltade kapital i år. Och de hade sin näst bästa, i veckan här vid rapporten så hade de sin näst bästa börsdag sedan de noterades i september 19. Den bästa börsdagen var i januari när de kom med sitt bokslut. EQTs rapport är ju lite speciella sådär att det är halvårsrapporterna och helårsrapporten som man kan läsa med någon slags behållning, medan Q1 och Q3 är mest en sammanfattning av hur mycket kapital de förvaltar, och de brukar inte ge någon effekt alls på börskursen, utan det är då rapporterna som ger stor effekt. Och nu är det ju riktigt bra fart i EQT, och de kan man ta apropå den här företagsaffären då, som köpte dem första halvåret 2020 när vi hade corona, eller när coronapandemin satte fart, så köpte de bolag för 2 miljarder. Senaste halvåret har de köpt bolag för 80-90 miljarder. Så där ser man väl lite hur het förvärvsmarknaden är, transaktionsmarknaden är just nu.
Och det EQT har väl också den fördelen att en stor del av aktierna sitter på fasta händer. Så när de kommer in i olika index och indexfonder och sådana här ska köpa på sig, så får du ytterligare lite stöd på aktien på det sättet?
Så är det ju. Alltså, det är ju unikt. Alltså, ja, nu backade det någon procent idag då, på fredagen här. Men annars så gick de om Volvo i börsvärde. EQT igår har ett börsvärde på 420 miljarder ungefär. Stockholmsbörsens femte största bolag. Och den free floaten, alltså det som är tillgängligt på marknaden att handla, köpa och sälja, är 25% av aktiestocken. Resten, 75%, sitter ju på anställda som har lock-up-avtal och som inte så att säga handlar aktien frekvent, och Investor då, som är största ägare. Så, och det gör ju att det har blivit en knapp prissättning av EQT-aktien som har gjort att den har stigit då, det här fantastiska, från 90 kronor när det noterades till över 400 kronor inte ens 2 år senare, plus den här vinstökningen som de då har presenterat. Så det är, jag tycker väl att aktien, så här i efterhand så var ju aktien ett superfynd på 90 spänn, det kanske man borde ha insett, men nu på 400 spänn så är förväntningarna väldigt, väldigt högt ställda på EQT-aktien, och jag skrev väl att man kanske ska vara åtminstone försiktig och inte hoppa på den just idag då, när jag såg rapporten igår.
Mm, nej, det är klart, när allas stjärnor står rätt så att säga, så är det, ska man ta det lite lugnt.
Ja, det kan ju inte, alltså börsen kan ju mycket väl fortsätta upp, vinsttrenden ser ju stark ut för tredje kvartalet också och sådär, men vi har ändå haft en, mer än en kursdubbling senaste 15 månaderna, och bara i år så är Stockholmsbörsen upp 26-27%, och så ska det ju inte gå. Alltså, börsen brukar stiga 8-10% om året, och då har vi så att säga redan gjort nästan 3 års avkastningar på första halvåret här, så det borde ju rimligtvis lugna ner sig lite, men vad det är som ska så att säga sätta punkt för den här börsuppgången är ju lite, det kan man ju fundera kring. En sån där händelse som vi ska prata om nästa vecka är ju amerikanska centralbankens räntebesked, där vi som skakade om marknaden lite grann förra gången när de höjde sin räntebana. Men och vi får se vad de tycker nu, Fed och Jerome Powell, chefen där.
De har ju jättesvårt, för nu har du ju fått de här igen då, med den här oron för deltavirus och som har tagit fart, som kan dämpa tillväxten i höst, framförallt om det blir mer nedstängningar och problem i Asien, som just där dämpar leverantörskedjor och såna här grejer. Så att de kan nog vara lite lugnare denna gången, kan jag tänka mig. Men sen har du andra grejer som påverkas utav det här också. Det är ju alla som de här som gynnas utav aktiehandeln. Du nämnde tidigare Avanza som fick stryk på sin rapport för första kvartalet. Och då hängde ju Nordnet med ner på den. Och nu kom ju Nordnet med rapport idag. Och därför har aktien ännu mer stryk. Den är ner 7% nu när vi pratar. Och det man ser där är att ja, det var ju naturligtvis sämre då än första kvartalet, som var kanon även för dem. Men det var också sämre, framförallt var det provisions, netto, det vill säga då courtage och fondprovision och sånt, så var 9% sämre än vad analytikerna hade räknat med. Och tittar man lite längre ner i de där siffrorna, så just courtage från värdepappershandeln, där intäkterna där ökade inte så mycket. De var 11% högre än för ett år sedan. Och det är inte så mycket med tanke på det draget det har varit i marknaden. Däremot så växer Nordnet bra utanför Sverige. När det gäller kundtillströmningen går det som tåget. Man får in massvis med nya kunder i Norge, Finland och Danmark. Däremot så ökar kunderna bara med 13% på den svenska marknaden. Så den här kundökningen på ett år på 38%, den kommer framförallt utanför Sverige. Medan Avanza då hade en kundtillväxt på 36% i Sverige. Så att det är lite orostecken som jag tycker man behöver titta lite mer på vad som händer med Nordnet på den svenska marknaden.
Ja, hur är det? Nordnet, fallet idag gör ju att aktien är oförändrad hittills i år. Avanza är bara upp 11%, klart lägre än börsen. Är det så att säga, vi pratade lite det här om vinsttrender, att man ska liksom följa på vinsttrenderna. Är det de stora kurslyftens tid över för de här bägge nätmäklarna, eller börjar de bli billiga så det är dags att, så att säga, finköpa dem lite grann? Eller vad är din take där?
Tittar vi på vad som ligger för förväntningar i marknaden, så räknar man ju med att vinsterna blir lägre både för Avanza och Nordnet nästa år. Och det är det som tynger lite. Så tittar du på värderingarna nu på P-talen på 2021, så ser det attraktivt ut. 18 på Nordnet och ett par enheter högre på Avanza. Men tittar du på nästa år så hoppar det upp ordentligt ett steg. Då hamnar du på Nordnet på 21 och på Avanza så hamnar du upp mot 25. Det är inte jätteutmanande, men det är, de kommer ha det jobbigare om de får vinsttrenden emot sig helt enkelt. Så att där kan du handla väldigt mycket på egentligen, så på vad du tror om börsutsikterna. Och framförallt om du tror att det är något så här som Avanzas speciella grejer, cannabisaktier, bitcoin-certifikat, amerikansk tech, sånt som gör att du får lite extra skjuts i intäkterna. För valutaväxlingsavgifter har varit en stor intäktskälla för bägge två. I första kvartalet så stod det för 26% av intäkterna på Avanza och ungefär lika mycket på Nordnet. Och nu då åker de ner ganska kraftigt på bägge två. Och det gör också liksom att du får lite mindre hävstång i intäktsökningen.
Bra, bra. Ska vi titta lite innan vi slutar, titta lite framåt också på nästa vecka? Är det något? Ja, du ska ju vara ledig så du kanske inte ska ha på börsskärmarna alls. Men är det någonting som du tycker ser intressant ut för våra lyssnare?
Ja, rapportfloden håller ju på att bromsa in riktigt ordentligt när det gäller de större bolagen. Så på tisdag så är det ju Hexagon. Den är ju alltid intressant att kolla på. Och sen får du på onsdag så är det Lundinbolagen, Lundin Energy och Mining. Och sen är det Feds räntebesked då samma dag. Och sen på torsdag så är det Nokia. Den känns ju spännande med tanke på vad Ericsson sa här om Kina. Vad de har att säga där. Det var någon analytiker som jag hörde som trodde att Nokia kunde kanske få vara med där istället för Ericsson.
Ja, så är det. Och det är ju Nokia har ju redan kommit ut och så att säga sagt att de kommer höja prognoserna, men inte riktigt hur mycket. Men det är klart att det har ju varit en scenförändring här faktiskt senaste året, där Nokia har gått bättre än Ericsson. Ericsson utklassade ju Nokia under en lång följd av år, men nu känns det som att den här nordiska telekom-racet är lite till finnarnas fördel. Men jag håller med dig, det ska bli intressant att se vad de säger, Nokia, kring marknaden och utvecklingen i Kina och sådär. Och så tycker jag ändå att nästa vecka, om det inte händer något oväntat här, så är det ju ändå Fed-beskedet som kan bli en sån här avgörande för börsen om vi ska upp på nya toppnivåer eller om vi ska få en liten rekyl. Vi har ju haft väldigt, väldigt lite rekyl under den här uppgången. Sen börsen började vända upp i mars 2000 så har vi, eller 2020 så har vi bara haft två rekyler på 10%, och det är väldigt lite med en sån kraftig uppgång som vi har haft. Så ja, vi får se. Det kan mycket väl bli nya toppar om Fed fortsätter att vara försiktiga. Skulle de så att säga börja andas någonting annat i ännu högre utsträckning än vad de gjorde förra gången, så kan det ju sätta lite punkt i alla fall för börshåsen som vi är inne i.
Precis, sen kan man ju också säga det att vi är ju på väg nu in i den här säsongsmässigt svagare perioden här, som brukar starta lite när rapportsäsongen är över. Där det brukar kunna vara lite stökigare. Så att en hel del förvaltare och stora aktörer går på semester nu när rapporterna har presenterats här.
Ja, så är det. Men som sagt, trenden tycker jag fortsatt alltid inte starkt. Och den här oron vi hade i början av veckan med 2% i fallet, det känns som det är redan bortglömt lite grann. Men ja, det är spännande tider och jag hoppas att ni, förutom att titta på börskurserna och läsa tidningen och lyssna på alla våra andra poddar, Agneta, vad är det för poddar vi har igång under sommaren nu egentligen?
Digitalpodden är ju igång och de har skrivit nu en massa intressanta grejer om Klarna och deras optioner, så då får vi se om de snackar om det också. Och vi har den här dagliga podden Morgonkoll där man kan sätta på morgonen och höra allting som har hänt över natten och vad som ska hända under dagen. Så det är de grejerna som är igång nu, förutom då analyspodden som också kör hela sommaren.
Precis, så de ska ni lyssna på och fortsätt bevaka aktiemarknaden. Vi är inne i en väldigt intressant tid och se till också att ha lite ledigt under den här fantastiska sommaren som vi just nu har. Vi får tacka för oss. Ulf Pettersson heter jag som har pratat med Agneta Jönsson, och vi önskar bägge en fortsatt skön sommar och en trevlig helg. Tack så mycket.
Hej då.
Tack, hej.
Svenska aktiemäklare är duktiga på nordiska aktier och fonder. Men det IG gör är att öppna upp resten av världen till svenska investerare och traders. Alla IGs produkter, CFDs, turbovaranter och optioner bygger på samma grund. Kunden har ett konto med IG som erbjuder handel på över 17 000 marknader världen över. När en kund då till exempel vill köpa en amerikansk aktie så köper IG aktien. Finansiellt är det som att du själv äger aktien, men du kommer inte kunna rösta i bolagsstämman. En stor fördel för dig som kund är att IG besparar dig onödiga växlingsavgifter. Det enda IG växlar åt dig är den vinst eller förlust du får när du stänger affären. Öppna ett konto på ig.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. IG.com.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.